Hur går det till att upphandla elbussar till kollektivtrafiken? Krävs det nya samarbetsformer och vilka aspekter blir extra viktiga? Om EV har träffat Västtrafiks hållbarhetschef Hanna Björk för att prata om vilka utmaningar som det ställs inför när det kommer till hållbart och socialt ansvar vid upphandling.
Och Västtrafik, vi är ägda av Västra Götalandsregionen, ett helägt regionägt bolag, och vi upphandlar all vår kollektivtrafik. Vi äger tåg själva och vi äger ett antal av våra fartyg, men vi har också trafik med bussar och spårvagnar och även bilar, och de äger vi inte, utan och då upphandlar vi hela trafiktjänsten inklusive fordon. Och vi har ungefär 1900 bussar i vår trafik idag. Vi har som målsättning att vi ska minska koldioxidutsläppen med 90% till 2035. Och för att vi ska lyckas med det så behöver vi ju göra åtgärder inom alla trafikslag. Som jag nämnde, vi behöver också se till att vi elektrifierar vår stads- och tätortstrafik. Så det handlar om närmare kanske 700 bussar till 2030. Senast, för att vi ska nå de här målen då, som är 90% minskat koldioxidutsläpp till 2035. Så det är väldigt tuffa mål. Och det är verkligen ett flaggskepp Västtrafik har, att elektrifiera i en snabb takt i stadstrafiken. Och det är där vi ser alla fördelarna med en elektrifierad trafik. Och det kan man väl säga att det ser ungefär likadant ut även i Stockholm och i Skåne. Man går mot elektrifierad stadstrafik och kör andra drivmedel på andra ställen. Sen ser vi ju det att det även kommer fordon, elektrifierade bussar som passar för vår regiontrafik. Det börjar faktiskt komma när vi tittar kring vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Vi samarbetar väldigt mycket tillsammans med Stockholm, alltså trafikförvaltning Stockholms län, eller Stockholms region som det heter nu. Och även med Skånetrafiken. Tillsammans vi tre så står vi nog för nästan 80% av kollektivtrafiken i Sverige faktiskt. Så det är väldigt mycket. Och vi har jättemycket utbyte med varandra. Vi arbetar också tillsammans i Norden med våra motsvarigheter i Oslo, i Köpenhamn, i Helsingfors, i Reykjavik. Där vi byter erfarenheter, speciellt när det gäller elektrifiering av vår trafik. För det är ju nytt för oss, eller ganska nytt för oss alla, allihopa. Och då har vi lärt oss lite olika saker och vi har tagit oss an det på lite olika sätt. Så där har vi ett väldigt stort utbyte och kan lära oss av både bra och dåliga saker som vi har då var och en tagit med oss, vilket vi tycker är otroligt positivt. Kollektivtrafiken i Sverige idag kör ungefär 80% på förnybart drivmedel, så i internationella mått mätt så har vi ju kommit extremt långt. Så för oss här handlar det ju väldigt mycket om att hitta de andra fördelarna som vi ser med elektrifieringen. Alltså att den är tyst, den är utsläppsfri på plats och vi kan använda vårt stadsrum på ett annat sätt med en elektrifierad trafik jämfört med en konventionell trafik. Så det är det vi ser. Så det är egentligen inte det stora att gå till förnybart på något sätt, utan det steget har vi väldigt mycket redan gjort. Vi är en jättestor upphandlande enhet. Vi upphandlar alla trafiktjänster inklusive fordon i princip, särskilt då när det gäller buss. Och det går till så att då får man vara ute väldigt långt i förväg. En upphandling startar egentligen 3 år innan trafiken startar. Då börjar vi med en förstudie där vi tittar på vad är det för behov. Hur bor folk? Vad jobbar de? Vilket resande behövs, vilka förutsättningar finns. Så då går vi igenom alla olika parametrar som finns i det område som ska upphandlas. Och den förstudien tar ju ett bra tag och därefter så går man över i att skriva upphandlingsdokumentationen med alla de krav som vi ställer. Då är ju miljökraven en del, sen finns det en förfärlig massa andra krav. Så det är en gedigen upphandlingsdokumentation som sedan då, det tar ungefär också ett år kan man säga. Och sedan så skickar man ut de här upphandlingsdokumentationen ut på för anbudsgivare. Och då lägger de anbud på det och har en viss tid på sig. Och sedan har vi vad vi kallar etableringstid. Det är alltså från att vi har tagit ett av de här anbuden som vi går in för att ha partnerskap tillsammans med det trafikbolaget. Och då har vi ju då en etableringstid där de ska köpa in fordonen och sätta hela trafiken på plats. Och alla sådana parametrar, även depåer ska fram och laddmöjligheter i den mån det behövs. Personal ska till och fordonen ska utrustas med all den utrustningen som de behöver ha då för att kunna använda sig i vår trafik. Och det brukar normalt ta ett år. Det vi har sett med elektrifiering av trafiken är att vi behöver ha längre tid. Det ser vi som en nödvändighet att inte ha ett år, utan vi försöker ha ännu längre tid. Nu den här trafiken som startar i december det här året med 160 nya elbussar i Mölndal, Partille och Västra Frölunda. Där har vi försökt ha 1,5 år etableringstid och det behövs verkligen, för det är nya frågor både för oss och för de som vi samarbetar med, alltså kommunen, energibolag och andra aktörer som vi tidigare då faktiskt inte har jobbat så mycket med. Och även trafikföretagen behöver ha det, för fordonen ska ju produceras och få fram, och det är ett enormt tryck på elfordon och elbussar idag. Sen får man nog också säga att vi har gått till att upphandla trafik, och det här har vi gjort i stegvis. Vi har ju testat, vi har ju börjat egentligen med ett testprojekt där vi började köra. I det fallet var det Volvos plug-in hybrider på en linje centralt i Göteborg som vi lärde oss en massa av. Och då hade vi laddstationer i båda ändarna efter den linjen. Till att gå att köra Electricity-projektet som ett stort projekt med många olika aktörer involverade. Och där kör vi ju elbussar på en specifik linje. Till att då omförhandla i avtal som vi har gjort. Så vi har infört elbussar i hela Lidköpings stadstrafik går på el idag med kinesiska BYD-bussar. Vi har eltrafik i Borås, i Uddevalla och i Ale. Och det kommer i Kungsbacka och på Öckerö också. Samt då i Göteborg där vi har hela linje 60 som går på el. Och det där har vi ju gjort i befintliga avtal väldigt mycket. Och lärt oss otroligt mycket, och det är inte bara vi som har lärt oss en massa saker, utan det har även då till exempel Göteborg Energi som är en stor aktör här i Göteborg. Men det har ju varit samma med energibolagen runt om i regionen där vi behöver tillsammans faktiskt ta oss an den här frågan. Och det har ju ingjutit både mod i våran organisation men även i de andras organisation och kunskap, så att vi nu kan faktiskt upphandla trafik med elbussar. Vi har lärt oss vikten av att se varandras tidshorisonter som man kanske faktiskt inte har tänkt på tidigare. För det har inte varit lika akut idag när vi ska upphandla trafik på el, ja då måste ju laddstationerna finnas klara. För att när det är i en upphandling så finns det ett slutdatum för det avtalet som, och det trafikbolaget som kör innan, och så helt enkelt så är det en viss dag, exakt dag, som man byter till en annat trafikbolag om det nu blir så då enligt upphandlingen med nya fordon och andra fordon. Så vi har liksom ingen övergångstid utan det är en deadline, och den är verkligen exakt, och det är väldigt viktigt för alla att veta. För man kan inte slira på den datumen. Och det är en datum som vi har. När man pratar energibolagen så har de ju en annan tidshorisont. Från att det kanske behövs en transformatorstation till att dra fram en väldigt kraftfull kapacitet till en depå. ja, då kanske det inte finns idag. Då behövs det en transformatorstation och då finns det en annan tidsplan som de har med bygglov och allt annat hantering. Och då vill det till att vi förstår varandras tidsplaner. Det är viktigt och framförallt också som vi har pratat om med att fordon ska ju fram och de ska utrustas med allting och allting tar lite tid. Och så när vi har en sån exakt datum, då är det viktigt att det funkar. Det är någonting som är en lärdom. En annan lärdom, och den gäller ju egentligen vår kollektivtrafik överhuvudtaget, och den står egentligen alla storstadsområden inför på lite olika sätt. SL, de äger en del av depåerna, vi har traditionellt sett inte gjort det här i Göteborg. I Skånetrafiken så har man både och. Men vi säger att vi ska ha rådighet över depåer. Vi ser också med en kraftfull stadsutveckling där det byggs runt om i Göteborg. Det gör det ju i Stockholm också. Och då vill man helt enkelt ta den där ytan till annat än en bussdepå. Och då är det mindre bra när det är en elektrifierad depå. Den vill vi ha så nära utgångspunkten som möjligt där trafiken ska starta. Och det där är en dialog som vi för ihop med både kommunen i Göteborg. För det största utmaningen är för våran del i Göteborg. Så det förs med Göteborgs stad men även med Göteborg Energi. För det är ju de i så fall som ska dra fram kapacitet till depåerna. Så det är verkligen en utmaning som är viktig att lösa tillsammans. För där har inte Västtrafik rådighet över hela frågan själv. Så det behöver vi hjälp med. Det vi ser med elfordon och elbussar, det är ju att och det är väl en sak som vi har lärt oss faktiskt när vi gjorde de här projekten och som vi inte tänkte på då. Det är förarmiljön, alltså arbetsmiljön för förarna upplevs av förarna som väldigt mycket bättre i en elbuss. Det är inte så mycket vibrationer, det är tystare så man är inte lika trött när man kommer hem efter jobbet. Och det är ju jättepositivt och det är ju en viktig faktor för oss att fortsatt vara moderna i en verklighet där elektrifiering kommer väldigt kraftfullt, inte bara på bussidan, även på bilsidan. Så det är en viktig del. Sen är det ju också så att vi kan köra bussarna närmare där man bor, för de helt enkelt är tystare och upplevs som väldigt mycket tystare. Det har vi ju sett i hastigheter där som ligger egentligen i stadstrafikshastigheten. Då är det motorljudet som låter mest. Annars kan det komma i högre hastigheter så blir det däcksljudet som låter. Men i de här ganska låga hastigheterna som är en stad, då är det en stor fördel med att motorn är tyst. Så då får vi den delen också. Och så luktar det ju naturligtvis ingenting ifrån avgaserna på dem. Så att vi kan använda staden på ett helt annat sätt och ha kanske uteserveringar mycket närmare. Och även när vi pratar, för från Västtrafiks håll så pratar vi väldigt mycket hållbart resande, alltså gång och cykel och kollektivtrafiken, där vi ser kollektivtrafiken som ryggrad. Och det blir väldigt mycket trevligare att gå och cykla i en trafikmiljö där det är elektrifierade bussar runt om. När vi elektrifierar trafiken så tänker vi ju att det blir ju bättre för de som bor och vistas i de områdena där vi kör elektrifierad trafik. Men samtidigt får det ju inte ske på bekostnad ifrån att andra får det sämre än någon annanstans i världen. Och det är en jättekomplex fråga. Ingen sitter med en bra lösning på hur man ska se på hållbara leverantörskedjor, vilka krav man kan ställa och hur man ska kunna följa upp de här kraven. Där jobbar vi tillsammans med Skånetrafiken och med Stockholm för att hitta sätt att ta oss an det här. Där Skånetrafiken gjorde en utredning kring miljömässig påverkan från batteritillverkning, social påverkan men också kring ett barnrättsperspektiv. Och där ser vi delar som vi absolut behöver ta tag i och jobba med. Och vi ställer krav som vi ofta gör när det är en ny fråga och vi inte riktigt vet. då ställer vi krav på att det ska bli en bättre rapportering. Så vi försöker pusha våra partners, alltså trafikföretagen, till att rapportera bättre så att de flyttar frågorna ut i sina led. Vi har också den uppförandekoden som är regiongemensam som vi då använder alla vi tre aktörer. Det gör ju alla inom vår bransch såklart. Och den har vi börjat följa upp och kommer göra kontorsrevisioner på den i år tillsammans i samarbete. Då. Vi kommer titta på en elbuss och i Stockholm så kommer man titta på själva driften och se hur man har tagit uppförandekoden ut i driften för ett av trafikföretagen, och vi tittar på ett annat trafikföretag. Men det är ju det att vi använder ju samma trafikföretag här och på de andra ställena, så att vi gör det gemensamt. Men det är en komplicerad fråga, och vi jobbar med branschgemensam kravställning. Vi har haft ett seminarium, vi tre tillsammans, alltså Skånetrafiken, SL och Västtrafik, där vi bjöd in. Dels hade vi en diskussion först med Naturskyddsföreningen kring, med experter på till exempel gruvbrytning, ren energi och så vidare, för att föra ett samtal, vad de tycker och tänker. Och på eftermiddagen hade vi en diskussion med våra trafikföretag där de här rapporterna som Skånetrafiken då varit ansvariga för presenterades, och där vi hade en diskussion med trafikföretagen, hur långt har de kommit, hur ser de på frågan, vilka krav är möjliga att ställa och följa upp, och hur kan vi så att säga lära oss tillsammans och göra bättre tillsammans. Västtrafik gick också in i ETI Sweden som är ett nätverk för hållbara leverantörskedjor som är precis grundat i december förra året, så det är väldigt nytt. Och vår ingångspunkt där är ju att vi vill titta på konfliktmineraler och metaller som är viktig fråga för vår bransch, och där vi hoppas kunna få till både uppföljning men också ett nätverk kring andra, för vi måste ju inte bara jobba tillsammans inom transportföretagssidan, utan vi kan jobba med elektronikbranschen, för de använder ju också batterier, så att vi behöver inte så att säga smalna av och titta inom vår egen bransch i den här frågan, utan där kan vi verkligen hjälpas åt många tillsammans. Det svåraste med att jobba med den här sociala hållbarheten ut i leverantörsleden är att det är så extremt komplicerade leverantörsled. Och jag skulle vilja säga att hur vi än kommer ställa kraven så kommer vi kanske aldrig nå hela vägen. Men vi kommer i alla fall kunna göra så gott vi kan. Och också försöka förbättra den situationen som är på de här. Och då pratar vi ju egentligen, det som är mest utsatt, det är ju i gruvbrytning i Kongo kring koboltbrytning. Och det är där vi ser en väldigt stor utmaning. Och när vi ställer krav i våra upphandlingar så är det viktigt att de också är möjliga att följa upp. Annars har vi ställt fel krav. Och det driver ju en kostnad som vi då inte riktigt kan veta hur den går iväg eller hur den blir. Utan det där måste vi göra. Och vi har egentligen ingen lösning på det idag. Utan vi försöker koppla oss emot dem. Så att säga, spårbarhet, och vi hänger med i vad som händer kring till exempel vad Tillväxtanalys har gjort, där man har tittat på statens möjlighet att gå in och se på kring spårbarhet och så på den här typen av metaller. Vad skulle vi kunna använda utav det som kommer ut där? Så det är viktigt för oss att hålla oss ajour, men absolut att ställa rätt typ av krav och att följa upp den, det är en utmaning och svårt, och där behöver vi hjälpas åt dels inom Sverige men definitivt även internationellt för att lyckas. vårt ansvarstagande i kring det sociala eller social hänsyn i våra upphandlingar och hur långt vårt ansvar sträcker sig, det är väldigt svårt att säga. Alltså egentligen sträcker det sig hela vägen. Det kommer ju aldrig duga med att säga nej, men vi tittar i två led, sen klarar inte vi av längre. Det är mycket möjligt att det faktiskt är på det sättet. Men jag tror ändå att vårt ansvar ligger hela vägen ut. Och det är där utmaningen är, och det ser ju också våra trafikföretag. I och med att vi upphandlar trafiken så lägger vi ju över det på någon annan som i sin tur ska lägga det över på någon annan. Så att det flyttar ju hela tiden steg neråt, och det är många steg, och det är ingen kedja. Man säger ju ofta leverantörskedjor, och det skulle jag nog vilja säga att det är det nog inte. Det är nog något slags nät i slutändan. Det är nog mer komplicerat än en kedja. Men jag tror att det är extremt viktigt att vi ser till att den här elektrifieringen som vi gör på den här delen av världen sker på ett sätt som så långt som vi bara klarar av blir hållbart för alla. Och även då för gruvbrytningen. Men hur vi ska göra det, det har vi inte en klar lösning på. Men vi ser problemet, och bara det tänker jag är en del i hela lösningen. Av att man har uppmärksammat det. Vi sitter ner tillsammans med andra och försöker hitta bra lösningar och lära av varandra. Vi har gjort på Västervik, vi har som målsättning att vi ska göra en undersökning varje år, en attitydundersökning som vi kallar Hållplats. Och då har vi Hållplats 2020 i år, Hållplats 2019 som var förra året. Där frågade vi kring vad man tycker och tänker om sitt resande, och där vet vi att man tänker att man ska resa mer hållbart i framtiden. Och framförallt ska samhället i stort resa ännu mer hållbart än vad man har tänkt att göra själv. För man frågar också att har du tänkt att ändra ditt resande, och då är det inte lika många som har tänkt att ändra på sig. Men det vi ser, det är att vanebilister, de tycker att det är viktigt att man satsar på kollektivtrafik och hållbart resande, gång och cykel i stadsrummet framför bilen. Så det tycker man även om man kör bil själv. Och vi ser också att man tycker, när vi ställer frågan, att det är viktigare att snabbare elektrifiera bussarna än bilarna. Och det tycker både, om man frågar det i allmänhet och om man bryter ner det på bilister, så båda delarna tycker att det är viktigare att bussarna elektrifieras snabbare. Och det är klart att det är ju naturligtvis väldigt positivt. Eftersom vi har den här höga målsättningen att all stads- och tätortstrafik ska elektrifieras senast 2030 i vår region. Då är det ju lite gött att veta att det tycker man också att det är viktigt. Sen så kommer det ju elektrifiering på bilsidan, men det kommer ju fortfarande vara så att platsen för en elektrifierad bil kontra en oelektrifierad bil är lika stor. Så då är det ändå smartare om vi kan resa i samma fordon tillsammans så långt det är möjligt. Sen kommer det aldrig gå överallt. Men det kommer definitivt gå på väldigt många ställen, och det kommer gå för väldigt många människor. Men vi behöver kombinera det här att ha en elektrifierad stads- och tätortstrafik som en ryggrad i samhället med gång och cykel i högre utsträckning. När vi i den här undersökningen har frågat bilister så säger ju faktiskt 68% av bilisterna att man vill ha mindre biltrafik i stan. Och man säger också att man tänker att man ska resa mer hållbart i framtiden. Men vi ser också att 81% av dem som kör bil idag kommer fortsätta köra bil. Eller till och med, alltså lika mycket som de gör idag, eller till och med mer. Så det är klart, alltså det vill ju till något rejält, tänker jag, för att få de här människorna i bilarna att flytta över till kollektivtrafiken. Men vi vet att 11% av dem vi har frågat, det finns ingenting i världen som skulle få dem att ändra sitt beteende idag. Och då tänker jag, då kanske vi inte ska jobba med dem. Men vi jobbar med provåkarkampanjer där vi går ut och erbjuder bilister, man får ansöka och så får man, om man då blir uttagen, så får man två veckors kollektivtrafikkort som man kan provåka. Och det har vi ett väldigt gott resultat kring. Jag tror att vi har gjort det sedan 2011 och vi har fått 100 000 bilister att resa kollektivt, så att det är en väldigt god genomslagskraft. Och det handlar väl lite om vanans makt, tänker jag. Alltså, får man prova så ser man att det funkar. Det kanske inte funkar alla dagar i veckan, men det kanske funkar väldigt många dagar i veckan. Så jag tror att fortsatt på det här att vi måste låta människor prova, så kommer det kanske förhoppningsvis då få ännu fler till kollektivtrafiken. Alltså, en stor utmaning för oss kring elektrifieringen, det handlar ju om att få allting på plats en exakt datum, eftersom då har vi en ny trafik som ska starta igång. Och det skulle jag väl vilja säga att det är en jätteutmaning för oss, för att då ska det ska finnas produktionskapacitet hos fordonstillverkarna. Det ska finnas produktionskapacitet till de som bygger laddstationerna i den mån man ska ha det på stan. Och de byggloven och allting ska vara. Så att jag tror att få i ordning på hela det här pusslet som vi behöver lägga för att ha allting på plats den där dagen som det faktiskt gäller. För vi snackar inte om att det här är något projekt. Det här är på riktigt. Och de personerna av våra kunder som står vid busshållplatsen och har tänkt att resa, de vill ju verkligen resa även dagen nummer ett med ett nytt trafikavtal. Oavsett om det är en elbuss eller en konventionell buss, de vill ju till jobbet eller vart de nu ska hem. Så det är definitivt en utmaning för oss. Och i det skulle jag nog vilja säga att möjligheten till depåer är en utmaning för oss i storstaden här. För elektrifieringen har ju inneburit för oss att vi har tillsammans med andra aktörer som vi egentligen inte har jobbat så mycket med förut. Staden och kommunerna, det har vi en lång tradition av att ha jobbat med. Men vi har ju kommit in på andra aktörer som har tillhandahåller laddstationer, som har kompetens kring de områdena som inte vi har. Vi köper ju inte laddstationer som det ser ut idag, men vi behöver ju fortsatt ändå ta del av den kompetensen som de besitter, för annars vet inte vi vilka krav vi ska kunna ställa, och vi vet inte heller tidshorisonten och liksom utmaningarna och vad som behövs för det. Energibolag är ju definitivt en sån aktör som vi har knutit väldigt tätt ihop, och där de besitter en kompetens som vi inte har på Västtrafik. Och det tänker jag att det är en nyckelfaktor för oss, och jag tror också en nyckelfaktor är att vi har en lång tradition av att testa och göra det i samverkan med andra, där Electricity är ett sånt lysande exempel på det, där vi ihop med både Volvo och en rad andra aktörer, bland annat Göteborg Energi och Göteborgs stad då, har gått in tillsammans för att hitta lösningar på det. Och de erfarenheterna vi lär oss genom att testa, de tar vi ju naturligtvis med oss in i upphandlingsarbetet sedan, och också möjligheten till att ställa krav. Och allting behöver vi ju då inte göra själva, utan vi kan ju ta lärdom av vad man har gjort till exempel hos Ruter, som är Västtrafiks motsvarighet i Oslo. Och även i Movia då, som är i Köpenhamn. De har gjort en massa bra grejer som vi kan helt enkelt knycka lite. Stolen with pride, säger man ju. Så det där får vi väl ändå säga att det gör vi lite fram och tillbaka. För att vi behöver varandras erfarenhet och varandras kompetenser. Och Västtrafik har en kompetens. Vi är bra på att upphandla trafiken, och vi är bra på att ha den här affärsuppgörelsen med våra trafikföretag. Men det är ju trafikföretaget sedan som ska ha kompetensen kring drift och underhåll av fordonen. Och hur mycket verkstadsplatser man behöver på en elbuss jämfört med en annan, och kan depån vara mindre eller större då? Alltså, så det är så himla många olika frågor som lyfts till sin yta som vi måste diskutera med andra som vi faktiskt inte har pratat om förut på det här sättet. Våra målsättning är ju att vi ska minska koldioxidutsläppen med 90% till 2035, och all stads- och tätortstrafik ska elektrifieras. Men det innebär ju inte att vi inte kommer använda andra drivmedel också, och förnybara sådana. Så vi har ju stora planer för biogas i regiontrafik, men även att använda biodiesel till viss del. Idag är det ju så att vi har använt mycket biogas i stadstrafiken, och den numera då ska flyttas ut i regiontrafiken, så det blir ju också en ny del för oss och en ny arena för det drivmedlet. Där har vi inte använt biogas i den omfattningen förut, och det är klart att framdragning till exempel av infrastruktur för biogas, den behöver vi ju inte då när vi ska elektrifiera depåer. Å andra sidan behöver vi en framdragning av el, så att i slutändan blir det nog ungefär samma. Och det vi ser då, det är ju framförallt att vi det är ju önskvärt att vi får depån så nära trafikstarten, alltså där trafiken utgår och börjar, så att vi inte behöver tomköra så långt. Det vill man inte med något drivmedel, för det är onödigt, det kostar massa pengar, det tar förartid och det blir en massa utsläpp i onödan. Men just på elsidan så ser vi ju att det kan ju ha andra effekter, att man faktiskt inte kan köra lika långt under dagen så som man egentligen kan hantera på ett annat sätt när man kör på biodiesel eller biogas. Så det är lite olika utmaningar, men utmaningar det är det minsann, men samtidigt väldigt roligt.
Du har lyssnat på en podd från OMEV. Energimyndigheten är finansiär och Swedish Electromobility Center är värd. Musiken kommer från bandet Vintergatan. Själv heter jag Helena Berg. Tack för att du har lyssnat.